innan vi startar podcasten vill vi som vanligt tacka dem som har valt att bli Patreons till podcasten Sarg ut. Vi har lite tekniska hjälpmedel samt vår tid som kostar lite pengar för att göra den här podden. Och varje bidrag betyder jättemycket för oss. Vill man stötta podden så gör man det på patreon.com/sargutpodcast. Tack så mycket. För 89:e podden i rad så startar jag Sarg ut podcast med lite av en taskig röst. Den här gången inte beroende på förkylning eller annat, utan för att jag satt i Smidiga Arena i vad som totalt blev 5 timmar igår innan Ludvig Levensson skickade in Moras avgörande mål i matchen. Men här sitter du, Marcus. Alltså, du bara njuter just nu, antar jag. Vad tar du med dig från veckan? Det blir ju poddarna som vi kommer att göra nu under slutspelet kommer ju bli att det vi säger, risken är ju att det blir extremt inaktuellt eftersom att vad som helst kan sen hända eller vända på liksom veckan efter till nästa podd, men vi lär ju någonstans utgå från det som har hänt, ta ner veckan som har varit.
Ja, det räcker väl med att vänta några timmar till ikväll så har vi ju nästan blivit inaktuella, så att det är svårt att hålla upp till date liksom.
Men ja, inte ens till ikväll, 15:00 startar väl de andra matcherna i SHL i vad som är Leksand, Frölunda och Skellefteå, Linköping, så att Vi vet ju inte vad det kommer stå i de matcherna. Det kan stå 1-1 i båda eller 2-0. Och det är ju väldigt avgörande för matcherna vad det står i de matcherna, tänker jag. Framförallt i den ena. Jag tänker att vi ska börja den här podden i någonting faktiskt är klart. Vi har ett definitivt besked. Det som blir lite bortglömt när två slutspel har börjat. Men igår så avgjordes det och det står klart att Västervik åker ur Hockeyallsvenskan. Grattis till Östersund som håller sig kvar efter att ha vänt 1-0 till 5-1 till slut och gjort 4-2 i matcher där. Den här matchen har vi ju knappt pratat någonting om. Ska vi prata lite om hela matchen i sig? Vad tycker du att det har varit för typ av matchserie?
Nej, men det har ju varit alltså vinna eller försvinna mentaliteten på båda lagen. Jag tycker att de båda har ändå, jag tycker att Västervik också vissa matcher står upp mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. I slutändan så är det väl lite Östersund som drar det längsta strået på grund av att man har en bättre bredd än vad Västervik har, helt enkelt.
Men tar det inte, alltså tar det inte lång tid innan Östersund kommer in i den här matchen? Jag upplever alltså, Östersund har otrolig tur att de får med sig match 2 där, när målvakten gör lite av en passar pucken till fel spelare och sent avgörande för Östersund. Men de första 3 matcherna tycker jag är Västerviks alla 3. Och de hade kunnat haft 3-0 när de gör 6-2 på Östersund nere i Västervik. Men jag tycker att sen från match 4 och alltså match 4, 5 och 6 där Östersund vinner samtliga, där är det som att Östersund till slut slutar vara nervösa och vågar spela ut lite och till slut vinner på, som du säger, att man har en bättre bredd, kan jag uppleva.
Det kan vara så också när man kliver in i en sån här typ av matcher att det är mycket det här, mycket sätter sig i huvudet innan och liksom så här, man vet att man är bättre på pappret än vad det andra laget är och man förväntas vinna och sen så kommer man ut och så inser man att det andra laget också liksom alltså slänger ut sig lite desperat i det hela och då blir det väl att man börjar fundera lite, är det som vi försöker göra, är det rätt på isen, ska vi försöka tweaka på någonting, alltså det är väl det som är det farliga liksom, man inte tror fullt ut på exakt det man ska ut och göra utan man, det tar några matcher innan man landar i det typ.
Jag tycker att det finns enorma likheter match 1 Östersund-Västervik som det finns i match 1 HV-Oskarshamn också, att den totala underdoggen kommer ut och verkligen är bra och gör väldigt bra matcher liksom, och sätter ju enorm press på motståndarna i det här fallet Östersund. Så att jag upplever att Östersund, de har lite tur att de får med sig match 2, för jag tror att där är det så, alltså går den till förlängning, vilket är det rimliga, då tror jag Västervik kan avgöra. Sen gör de 6-2 i match 3. Alltså det är ju, där är det ju kört för Östersund ifall det är fallet liksom.
Ja. Men ja. Absolut.
Men generellt glädje över det här utgången, eller får vi väl ändå vara transparenta med att säga att vi tycker att det är kul att Östersund blir kvar, för att det innebär ju, om inte något annat lag i ligan, men det innebär ju inte att vi kommer få som förra året att Västervik stannar kvar och ytterligare en nykomling kommer upp då, eller hur man ska säga. Utan Östersund har ju ekonomi och styrka för att klara sig kvar. Det ryktas ju snarare om att man ska värva Linus Widell än att man har ekonomiska problem. Vad som väntar Västervik är väl ett ekonomiskt stålbad av Guds nåde. I och med att de knappt hade råd att resa till Östersund under den här matchen.
Ja, men det var väl lite som vi snackade om innan också, att det har man inte, man, det är ett lag som inte har förutsättningar ekonomiskt heller, och man har inte heller visat sig vara tillräckligt bra för att stanna kvar i den här ligan, och
nej,
då känns det lite som att det är dags för ett byte, och det är bra för ligan som helhet att få ett byte på det för att få in lite mera konkurrens i ligan och lite bättre andra lag, istället för att det ska vara ett lag som bara håller sig kvar över ytan bara för att liksom, det hjälper liksom inte resten av ligan att bli bättre, utan det blir bara tråkigt att ha ett lag som är ett bottensänke eller som inte har förutsättningarna till att vara där överhuvudtaget heller.
Nej, men verkligen, det är ju andra året i rad Västervik åker ur. Och det är väl som du säger, det har väl mycket att göra med ekonomin, att man inte har ett lag som är slagkraftigt nog till att liksom stanna kvar, är ju uppenbart. Om vi tittar lite på spelare då, vilka spelare tror vi blir, alltså vilka spelare i Västervik blir kvar i Hockeysvenskan och är intressanta?
Ja, bra fråga ändå. Det finns väl några stycken som jag har tänkt på, som ändå så här, alltså det är klart att det finns säkert fler än vad som statistiken visar också. Alltså det finns ju några enskilda som är ganska utstående i Västervik som är lite bättre än vad, jag menar, Anton Svensson är en sån spelare som jag tycker är liksom både alltså statistikmässigt men också spelarmässigt tycker jag att han absolut ska kunna hålla sig i nivå med att vara åtminstone en mitten skiktspelare som något lag där bör sikta på i alla fall.
Verkligen. Gustav Salmi Lilja tycker jag har gjort en fantastisk säsong. Han ryktas ju klar till mitt Mora. Det lär väl inte dröja länge innan det offentliggörs. Efter att Mora säsong är över, nu när Västervik säsong är, det är ju en intressant spelare. I övrigt tänker jag Viktor Öhman. Brorsan Oskar spelar ju AIK. Det känns ju inte som att Viktor Öhman följer med något lag ner i ettan. Han är väl också intressant för hockeysvenska lag att ta en tredje centerposition någonstans, tänker jag. Och sen den här Hugo Gabrielsson, den här backen, unga backen, har ju också varit väldigt bra tycker jag. Gör ju ett riktigt fint mål i match 1. Han borde väl också, inte sant? Men i övrigt, när jag tittar på det här laget, om jag bortser från de spelarna jag precis har nämnt nu och du har nämnt, alltså det är inte jättemånga jag tänker. Alltså Alex Czernik, visst, men han är ju draftad. Eltonius är inlånad från, vad är det? Är det Modo som äger honom till och med? Men i övrigt, jag kan inte påstå att det är många till sen där jag känner att det här är given spelare i Hockeysvenskan. Och det säger väl tyvärr ganska mycket om vilken kvalitet man haft. De här kanadikerna som har kommit och gått återigen har man ju inte träffat en enda. Och det är ju problematiskt givetvis.
Nej, precis. Sen är det ju lätt att glömma bort också att Theo Jakobsson var ju en av de toppspelarna som försvann till SHL.
Redan, och man tog ju in Joel Kant då, Luleå-spelaren som har ju varit i princip lika bra i Västervik. Joel Kant, om han inte får en plats i Luleå nästa år, så känns ju han sjukt intressant för samtliga hockey som ska laga också på nytt lån då. Men de här lånen blir ju svåra att ta på allvar, för där är det ju SHL-klubbarna som styr.
Och sen är det ju också så här Jake McGrew tycker jag, även om han inte lyckades jättebra i Västervik, så tycker jag faktiskt att det är en mycket bättre spelare än vad det visar sig i Västervik när han klev in i AIK.
Jag har ju då sett honom nu i 4 raka matcher. Jag tycker McGrew, han är en väldigt nyttig spelare som gör väldigt mycket bra och som verkligen utnyttjar sin fart i AIK och blir jobbig att möta. Jag förstår inte att han inte har fått ut mer av det i Västervik, som känns som ett lag som ändå försöker spela med lite fart. Kanske inte på ett bra sätt, men att uppenbarligen så behöver han en miljö där han får någon som också kan leverera lite till honom.
Precis.
Tänker jag. Ja. Östersund då, vad ser vi nästa säsong där? Det ryktas om Linus Widell in.
Mm.
Känns ju som att ett Östersund kan komma in lite tokheta till nästa säsong på något sätt med den värvningen.
Ja, alltså verkligen. Det känns ju, alltså när man alltså skyltar med en sån typ av värvning så visar man ju verkligen att man är på allvar. Alltså vill vara kvar i ligan. Sen är det väl lite så också att Widell börjar ju absolut vara till åren. Han kanske ser sig själv också så här att det kanske blir svårt att hålla sig på den här nivån i SSK och konkurrera om en plats. Han är ju absolut en av de bästa spelarna i SSK, men han kanske ser också lite framåt också att så här, fan, det hade varit ganska skönt att flytta upp till Östersund. Jag vet inte om det är hans tjej är väl därifrån eller något sånt där, jag tyckte jag hörde.
Ja, men exakt. Så att
det kanske är lite det här framtidstänket som Widell har med att han kanske vill avsluta hans sista säsong och vara liksom typ på hemmaplan, om man kan säga det så.
Precis.
Men det är ju en riktigt bra värvning oavsett. Om han är sämre nästa säsong så kommer han ju inte vara så dålig, tror jag inte.
Nej, men jag tycker att alltså, tittar man nästa säsong, de har en ganska bra grund klar om man tittar på vilka som har kontrakt. Andreas Ljunggren har kontakt i kassen. Han är ju absolut en målvakt som håller på allsens nivå. Backparet Carl Johansson och Alexander Anderberg, vi vet vad de gjorde för två säsonger sedan, båda de sitter på kontrakt. Det är väl jättebra om de kan komma in i liksom nästa säsong. Johan Mörnsjö har gjort en fantastisk säsong den här säsongen, en av få som faktiskt kriterar ut mer än ett godkänt betyg i Östersund, tycker jag. Han har kontrakt. Daniel Örn, också duktig, liksom har kontrakt. Sebastian Fakt har hittat sin position, har kontrakt, och Karl Skärström krigar ju på i fjärde kedjan på ett jättebra sätt med kontrakt. Det finns ju grund med spelare som sitter på kontrakt, det är några till dessutom. Alltså att man redan har en ganska bra grund att stå på som man nu behöver fylla på. Man kommer säkert kunna förlänga någon som också har varit i truppen i år, tror jag. En sån som Henrik Marklund känns väl aktuell att förlänga med, exempelvis. Men att jag tycker det är också roligt med att Östersund stannar kvar, att det här är inget lag som Västervik, att nu ska vi värva ett nytt lag. Utan man har ju faktiskt en grund här på 9-10 spelare plus en målvakt. Där det dessutom då riktas med Linus Widell in, och plötsligt så har man ju, ja men typ, två hela kedjor klara. Man fyller säkert på med något lån, man fyller säkert på med någon enkel förlängning av gubbar. Så att Östersund kommer ju absolut in i nästa säsong med absolut en chans att nå play-in, tror jag. Alltså bara med de här förutsättningarna nu. Och då är det liksom, vi är bara i slutet på mars.
Ja, precis. Och det är ju liksom lite av resultatet, tror jag också, att de har haft ganska liksom bra med ekonomi in från liksom matcher där man har mött till exempel Björklöven och så vidare. Att det har varit liksom fyllt hallen, och de, nu har jag inte jättebra koll på exakt hur de har fyllt den över tid. Så, men det är ju en, alltså, ganska bra hall för att fylla en del folk i.
Och man liksom har ju lite liksom lokaler och bidra med också. Det är ju liksom ingen fallfärdig hall som står i Västervik, utan det är ju åtminstone en hyfsat ny arena. Bygden är ju med och gillar hockey. Det är inte, nu vet jag inte om man är bra på någon annan sport, men det känns som att lagmässigt så är det väl hockeylaget som börjar stå sig starkare än vad det där fotbollslaget gör, som var heta för 10 år sedan eller när det var. Ska vi lämna playout där? Jag säger grattis till Östersund och istället gå till kvartsfinalspelet i Hockeyallsvenskan, där Brynäs redan har städat av Nybro. Det blev ingen seger för Nybro i Liljas Arena som du förutspådde, Marcus. Men det var inte långt borta heller, kanske.
Nej.
Nybro utmanar, men det är väl det där typiska syndromet att Nybro spelar på sin toppnivå, och om Brynäs toppnivå är helt enkelt för hög och kommer till när de behöver den, upplever jag. Nu har jag bara sett en match, och det var första matchen. Och där kliver ju Brynäs igång på två, alltså det är en minut man vänder matchen på. Och där och då är det allt som betyder något.
Ja, nej men alltså oavsett, det här var väl kanske det mest förväntade resultatet av alla kvartsfinalserier egentligen.
Ja, även SHL inräknat, va?
Ja, absolut. Det vore väl skräll om någonting annat skedde liksom.
Ja, men det här var väl den tydligaste. Absolut, att Brynäs var så pass överlägsna. Ja.
Det jag vill hämta hem från den här matchserien, jag tycker ändå att man kan, alltså oavsett vad så ska man ju berömma Nybro för hela deras säsong och så vidare. Men jag tycker att man ska ändå berömma Nybro i den här matchserien. Alltså, ja, det är ett av de svårare lagen att, alltså det, eller det är det svåraste laget att möta i år, men alltså ett av de svåraste lagen över lång tid också, som Nybro kommer upp som nykomlingar och ändå visar att man kan stänga ner Brynäs offensiv till en ganska bra gräns. För att, alltså de släpper inte jättemånga mål. Även om de förlorar matcherna så är det inte, ja, liksom 10-0 matcher som vi ser här, som det borde kanske varit.
Och är det inte väldigt mycket Tommy Samuelsson, upplever jag. Att ja, redan när de kliver in i den här kvartsfinalserien så har Tommy suttit i omklädningsrummen och sagt att hörni grabbar, vi kan liksom inte spela på något annat sätt än att spela tok defensivt här och hoppas att det räcker. Alltså då, jag tycker att de har en gameplay klar. De är med chans på mål i liksom 3 av 4 matcher.
Mm.
Och det får ju ses som väldigt imponerande av det Nybro som står på banan jämfört med Brynäs. Men,
ja, men verkligen. Så här, jag tycker att det ändå är imponerande att man ändå lyckas alltså slå hål på Brynäs också. Alltså så här, att man gör mål och man är ändå inte något, man är bara något mål ifrån i de flesta matcherna. Och, men jag tycker verkligen att det är en imponerande insats som de står för, även om det blir 4-0. Det kan man inte riktigt, man kan inte ta ifrån dem det heller. Så att, men det tycker jag också skickar en signal till de lagen som nu kommer att stå mot Brynäs sen i slutändan, att det är möjligt att faktiskt, även som om du har ett sämre trupp, att stänga ner Brynäs defensiva eller offensiva. Men sen också blir det viktigt att liksom göra någonting av de offensiva chanserna. Nu har ju inte Nybro på samma sätt den typen av edge i sitt anfallsspel, så att de kan göra det på det sättet som de andra lagen kanske.
Nej, men exakt.
Så där var ju anledningen till att det föll kort också, för att du måste ju göra mål framåt också för att,
ja, och det är ju bara Filip Eriksson som har gjort det i stort sett. Alltså det är ju väldigt mycket Filip Eriksson som alltså inte vinner guldgallret återigen, men att han visar ju vilken otrolig spelare. Han måste ju vara helt given. Han är ju hemkallad av Växjö nu också. Jag tror att han skulle kunna få speltid i det här SM-spelet som kommer nu. Alltså i den formen han är i, han skulle ju kunna vara en joker som kliver in och är liksom tungan på vågen för Växjö också.
Jag menar, målet han gör också är väl högsta klass.
Ja, men det ser ju ut som han har spelat i liksom på den här nivån i Hockeysvenskan alltså i 10 år. Han kommer in i år och gör sin första Hockeysvenska matcher. Det är ju, alltså det är nästan årets lag på Filip Eriksson. jag tycker han är helt otrolig. Ja,
ja, nej, men det är sjukt imponerande. Men ja, nej, så det var väl tack och godnatt Nybro, men välkämpat kan man väl
säga. Men snacka, alltså Nybro faller med flaggan i topp. Och jag tror att varenda hockeyintresserad person i Nybro med omnejd är redan hur taggade som helst på när nästa säsong drar igång. Jag tror att det inte finns något lag i hela Allsvenskan som kommer, alltså där fansen, det finns inget lag där fansen behöver kortare viloperiod för hockeyn än i Nybro. De kommer vara taggade om 2 veckor igen. Alltså innan den ens har slutat så kommer de vara taggade på nästa säsong. Så att jag, alltså att Nybro, vad de kommer in med nästa säsong känns ju hur intressant som helst, tycker jag, oavsett vilka som, det är inte så mycket kontrakt tyvärr, det är väl Tex i kassen som har, men där har de ju en bra pelare i alla fall då. Men sen behöver det ju fyllas på.
Ja, och jag menar, bara att inte snacka om liksom hur taggad Samuelsson är, om han kan lyckas få ut det här av den här truppen som han fått liksom ta hand om första året. Vad kommer han då göra år 2? Alltså,
nej, men det känslan är ju att företagen och liknande kommer att pumpa in mer i Nybro. Att det kommer finnas mer pengar att värva för. Och jag är inte främmande för att det kommer finnas spelare som vill spela under Tommy Samuelsson heller. Det är ju fördelen med att ha en sån tränare, att det finns spelare som har spelat för honom i många sammanhang som skulle kunna tänka sig att göra det igen.
Absolut.
Intressant att se vilka Brynäs kommer att välja i semifinal. Den stora frågan är väl, kommer man att välja BIK, Karlskoga? Jag hoppas alla lyssnade. Jag hoppas alla hörde vad jag sa. Det här är skrällfeeling. Sen hade inte jag, det ska jag erkänna, tänkt att det skulle stå 3-0 efter 3 matcher. Men BIK Karlskoga är ju en match, de behöver vinna en av kommande 5 matcher för att slå ut, en av kommande 4 för att slå ut Södertälje. Jag ser inte att det inte händer så som det har sett ut. Wow.
Ja,
nej, wow, alltså, wow. Vad är det som håller på att ske? BIK Karlskoga håller på att spela semifinal den här säsongen.
Nej, men jag berömde Bikaskoga där i för deras säsongsavslutning, och det visar sig att det är någonting de har snappat upp nu på slutet som har gjort den stora skillnaden. Mm. Och som de har lirat ishockey på slutet. Alltså det är ju verkligen, man ska inte skina allt mörker över SSK här, utan jag tycker verkligen att Bikaskoga spelar på en nivå som absolut matchar. Och sen jag visste att SSK kanske har lite sådana loser-problem, liksom att man lyckas liksom inte hitta en nivå till, eller man lyckas inte hitta upp i liksom den offensiva nivån som man har haft tidigare. Jag tror att man står och stampar lite och ingenting fungerar, och det känns som att man har dels också en massa oflyt i matcherna, tycker jag.
Alltså, vi måste ju ändå säga det, alltså att Södertälje, att det står 3-0 här, det är inte rättvisa, tycker jag. Jag tycker att Södertälje ska ha minst en match. Och det 2-2 målet som Karlskoga får senast, med först en offside som inte döms, och sen att målet är räddad, en studsar på backen in med 3 minuter kvar. Ja, men har man inte ens det flytet med sig, ja, men då är det ju fan omöjligt att vinna slutspelsmatcher. Om man ska behöva släppa in sådana mål, tycker jag. Men att fortfarande är just, det är ju liksom problematiskt. Alltså Södertälje ska ju vara bättre än Karlskoga i den här matchen. Det är man inte.
Nej, alltså det är ju mycket jämnare än vad jag trodde att det skulle se ut spelmässigt också. Sen är det ju en kamp. Alltså det är ju liksom, det handlar ju om att vinna matcherna. Så att Karlskoga gör ju allting som de får till sin fördel. Men jag tror att SSK behöver jobba mer på att försöka liksom spela lite mer fritt. Jag tror att man behöver frångå liksom alla lite strategier och lite alltså sådana saker, att så här, vrida lite på det, för nu tror jag att Bikaskoga bara vill att de ska fortsätta spela precis så som de har gjort SSK. Ja. Och det är det som blir problemet, tror jag, för SSK, att försöka bryta mönstret från sig själva. Jag tror det är mer de tävlar mot sig själva än vad de tävlar mot BIK just nu. Och nu blir det ju en otrolig uppförsbacke som inget lag har klarat av heller, att ta sig igenom den här 4 matcher i rad. Och det ska ju mycket till, men SSK ska kunna ta åtminstone 3 matcher, tycker jag, mot Bikaskoga. Men det är ju en otrolig uppförsbacke här.
Ja, nej, men återigen, alltså, det är ju offensiven som är problemet också. Alltså, Emil Alba, 0 poäng. Ludvig Blomstrand, 0 poäng. Sebastian Dyk, 1 andra assist. Viktor Liljegren, 0 poäng. Stelio Matteos, 1 mål. Dominic Turgeon, 0 poäng. Och framförallt Marcus Eriksson, 0 poäng. Var är ni? Dyra offensiva spelare. Det är 2 forwards som levererar. Det är Hampus Harlestam och det är Linus Widell. Titta på Karlskoga. Vilka är det som levererar? Det är deras nyhopsatta första line. Var är Marcus Eriksson? Du kan inte vinna poängligan i grundserien och göra 0 poäng på 4 eller på 3 matcher. Det går ju bara inte. Alltså det håller ju inte, tycker jag. Utan jag tycker att det är, jag menar, defensiven, de har släppt in 2 mål max på full tid 3 matcher i rad. Och inte vunnit en match. Scholl har varit bra i målet. Jag tycker backarna, alltså det är ingen, att släppa in 2 mål är ingen fara. Alltså det ska man kunna vinna minst en match på. I en match har man släppt in 1 mål, utan det är ju offensiven som helt lyser med sin frånvaro och inte levererar, förutom Widell och Harlestam som jag tycker klarar sig undan med mer än godkänt. Men
ja, precis. Alltså Harlestam börjar ju se ut som en av årets bästa värvningar.
Ja, men det är också, det är inte han som ska vara den viktigaste forwarden. Alltså han ska ju vara 5-6 i den hierarkin på något sätt. Det är ju så konstigt hur det kan vara, se ut på det här sättet, tycker jag.
Ja, SSK har lyckats gå in och göra en Toronto Maple Leaf i slutspelet här. Det känns som att de verkligen signar ut helt plötsligt när det gäller.
Alltså, det är ju lite liksom samma vibb som Mora förra året. Nu klarar sig Mora förbi Södertälje, men liksom Ljunggren och Persson helt gjorde knappt poäng förra slutspelet. Det här är ju exakt samma syndrom. Att liksom, det finns ju, alltså Södertälje skulle ju haft 3-0 i matchen om bara den här offensiven hade levererat lite bättre. Det är ju på den nivån vi är, om vi ska vara ärliga. För de har spelat 12 perioder på 3 matcher. Det är liksom, det har ju krävts mycket för, ja, ganska gott. Men det är väl en spelare vi måste nämna. Eskild Backe Olsen. Herregud, vilken gubbe.
Alltså, om MVP kan delas ut till ett lag som inte vill.
Alltså, även om Karlskoga åker ut i semifinal så ska ju han ha MVP. Det är ju helt otroligt vilken spelare. Alltså, Jag är golvad, vilket spelare. Mm.
Ja, nej men verkligen. Alltså, bara visar MVP-status direkt och alltså så här, just viljan att avgöra, viljan att vara skillnaden i den här matchserien. Och alltså, jag hoppas ju liksom att nu kanske han kanske redan är klar, va? Hör för mig. För att, eller är han klar?
Han är klar för alltså, enligt Mr. Maddock är han klar för Linköping. Mm. Men kontraktet är skrivet så att Linköping kommer att låna ut honom nästa år till Karlskoga. Mm. Så han spelar hela en säsong i Karlskoga för att sen spela i Linköping. Vad blir det då? 25-26.
Mm.
Ett otroligt fräscht kontrakt på många sätt, tycker jag. Det hade man ju velat se på lite fler spelare i Allsvenskan genom åren, den här typen av kontrakt. Så att du är klar men spelar ett år till i Allsvenskan. Ja.
Mm. Frågan är om man gör det, om man fortsätter vara så här bra.
Det undrar jag också, måste jag säga.
Eller har Linköping satt sig i en riktigt jobbig position här, där man sitter på läktaren och bara fan,
alltså, jag tror gjort? Att de måste ge honom chansen, Linköping, alltså, jag vet inte, men det känns helt ja.
Ja, får se hur det där utvecklar sig, men det känns ju som att med den här typen av nivå så känns det inte som att han inte ska få chansen i Linköping nästa säsong redan.
Nej, verkligen. Från den här matchen tar vi ett lite, innan vi går vidare, tar vi lite den frånstickade, tycker jag. Vilka två målvakter står mot varandra i match 3?
Ja, det är ju det är Eriksson Ek som står det ena, och så är det, nu tappar jag namnet, det var Brattström. Jag som sa det, Brattström.
Vem står i mål i Östersund i deras avgörande match när de går vidare mot Västervik?
Den andra målisen som jag också har glömt namnet på.
Tim Juel. Mm, vad har de här tre gemensamt?
Ja, de är dubbelnamngivna.
Ja, exakt. Vad satt vi här och sa när vi diskuterade det för 12 avsnitt sedan, eller när vi diskuterade det? Mm. Att det kommer ju sluta med att Olle Eriksson Eka är första keeper i Södertälje i det här slutspelet. Thomas Scholl, tycker han har varit dålig de här två första matcherna, eller?
Nej.
Det känns ju väldigt, väldigt märkligt vad som pågår, tycker jag. Helgen Sped har gjort en jättesäsong i Karlskoga för att sen bli bänkad i slutspelet.
Mm.
Vill vi säga något mer om den här problematiken? Eller ska vi bara konstatera att det här regelverket måste ju bara skrivas om? Det är ju för märkligt.
Ja, nej, precis. Alltså, det måste ju förändra, för nu är det ju uppenbart att ja, det är klart man kommer att använda varenda fördel man besitter. Alltså, SSK är ju desperata. Det är klart man slänger in Olle Eriksson Ek, även om han släpper in ett snörpligt mål där på...
Lite tabbe på avgörandet till Sadden.
Ja, ja, men det, alltså, så här, du var inne på det också, så här, med att han håller ju... Sen, ja, absolut, det är ju ett väldigt skickligt avslut att få den från den minken med en backhand. Men absolut, det är ju liksom... Det är klart att det är... Men det är ju fortfarande så här... potentiella skillnaden som de kan få ut av att Olle Eriksson Ek står eller Brattström står.
Mm.
Alltså nu börjar vi snacka om att så här, nu börjar man använda de här fördelarna till att det är som en värvning, fast det inte är en värvning. Och inte när man har skadade mål så här, eller så vidare.
Mm.
Så att nej, det känns lite dåligt. Nu var det ju båda sidor, så att det kanske inte spelar så stor roll, men det är fortfarande, jag tycker att det är väldigt dåligt. Jag säger att Brynäs skulle göra så, och så slänger man in Carl Lindbom helt plötsligt, eller något, om man hade lånat en sån spelare.
Sjuk kudos till Brynäs som ändå låter Klara stå, tycker jag.
Mm.
Att man inte lånar in någon sån lösning för att avgöra, tycker jag. Jag tycker det är bra.
Mm.
Ja, men ska vi bara, vi konstaterar att det är dåligt. Vi lämnar det och går till nästa matchserie.
Mm.
Jag var ju lite snäll, eller ja, jag tyckte jag nämnde det i vårt avsnitt, men jag blev lite för snäll mot Björklöven i den, när vi skulle tippa den matchserien. Jag tänker, kan du bara intyga att jag skrev 4-0 till Djurgården i vår chatt när det stod klart att det var skrivet?
Ja.
Kan vi först bara diskutera, när Södertälje fick välja, det stod mellan BIK Karlskoga och Björklöven. Var det så jävla självklart att man skulle ta BIK Karlskoga där och då? Det har jag funderat på mycket den här senaste veckan.
Ja, nej men alltså jag, på förhand absolut, jag tycker verkligen att på förhand borde det vara självklart för SSK att välja. Jag tycker att Björklöven är en så oklar... alltså om de nu hade liksom, alltså med den nivån som de ändå spelar på nu, även om de ligger under mot Djurgården, så känns det fortfarande som att de hade, jag tror att SSK hade liksom fått, om inte ännu tuffare mot dem potentiellt, alltså om man ser det så. Sen klart, ja, de kanske hade kunnat städa av Björklöven på det sättet, men det känns på förhand, innan man visste det här, så tycker jag ändå att BIK Karlskoga var ett lättare val.
Mm.
För att Björklöven vet man inte riktigt hur bra de kan komma upp i. För de har en nivå som ändå är bra.
Ja, men vet du vad jag tycker är intressant? Det är att det har hela Hockey-Sverige suttit och sagt nu i 3,5 månad. Mm. Att man vet inte hur bra Björklöven är. Jag tycker att svaret är ganska klart. Man är inte så jävla bra. Man är inte bra. Man ligger under med 3-0 mot Djurgården. Alltså visst, det är 2 sadden torskar. Men generellt, Björklöven har ju inte en nivå, alltså när de är som bäst, vilket de har visat kanske under 2 perioder, då är man ju, man är ju absolut ett topplag, men det har ju mycket att göra med att man är ett väldigt bra lag på pappret. Men alltså generellt, spelar man en hockey som är så jävla bra? Jag tycker inte att man utmanar Djurgården särskilt mycket någonstans. Även om det är 2 sadden förluster. Men det känns som att det är Djurgården som har kontroll, måste jag säga. Jag vet inte.
Ja, jag måste vara beredd att försvara Björklöven. För att jag har ändå varit den försvarande motparten större delen av säsongen. Jag tycker ju att Djurgården inte förtjänar någon av sadden övertidsvinsterna. Jag tycker att det är Björklöven som till stor del kör över Djurgården. De 2 sadden förlusterna som de har.
Fast. Om vi nu går tillbaka till då lördagsmatch, Djurgården är ju helt överlägsna i 2 perioder.
Absolut.
Det är ändå majoriteten av matchen, om vi ska hålla det. Jag håller med om att match 2 på Hovet, där kanske Björklöven borde ha nyp. Där är det ju Kryger, Klasen, Masterclass som kliver fram när de mest behöver det.
Mm.
Men alltså Djurgården 3-0 är underkant efter 2 perioder sena i fredags. Och sen Björklövens sista period är fantastiskt, det håller jag med om. Men att inte Djurgården ska vara förtjänt av att vinna den matchen, det är... Det vet det fan, jag tycker Djurgården absolut ska, men jag kommer inte stå här och säga att Djurgården känns som någon omöjlig motståndare, om jag ska se med mora ögon liksom.
Nej, absolut, alltså jag blir, för att det sa jag väl i chatten också, att jag blir orolig om Djurgården blir så passiva när ett lag trycker på, för att ja, om det inte är Björklöven som gör det, då kommer det gå käpprätt åt skogen för Djurgården. För att det känns verkligen som att om Björklöven kan komma upp så pass, om de nu är så dåliga som de säger, eller som alla säger att de ska vara eller är, så känns det ju väldigt oroväckande för att vara djurgårdare om Björklöven ska kunna trycka ner dem så pass mycket i 2 sadden, alltså förluster. För att det är typ, vad har Djurgården? 2 skott i den sadden och gör ett mål av dem. Liksom.
Jag tycker bara liksom att Björklöven... När de är på den här nivån, då är de mer bra. Men det är alldeles för mycket tid av det som hittills har passerat som är att de bara är slarviga och dåliga. Alltså om vi ändå tittar på målet som kommer till i förlängningen, som Emil Berglund gör. Vad gör Carl-Johan Lerby i den här situationen?
Mm.
Kastar bort någon puck defensivt och liksom stöter bort sig mot Albin Greve som slår assisten. Det är ju ingen tillfällighet att målet kommer till på det här sättet. För det här är ju Björklöven-syndromet hela säsongen ändå, får du ändå media. Att man ger ju bort så onödiga chanser också. Och det, då förlorar man ju matcher. Och jag tänker att hade Björklöven gett bort mindre chanser mot Södertälje? Nej, troligtvis inte.
Jag tycker
att Södertälje, om man tittar på hur bra Karlskoga var under våren och tittar på hur dåliga Björklöven var under våren, det kändes så himla självklart för Södertälje att välja Karlskoga. Jag tycker fortfarande man skulle ha vågat kasta sig ut mot Björklöven och skickat Karlskoga på Djurgården, för jag är inte säker på att Djurgården hade gått så mycket bättre mot Karlskoga, om man ska vara ärlig.
Nej, precis. Och mycket går ju till också, så jag tycker att Djurgården har, alltså det är klart att de stänger ut i Björklöven på ett väldigt bra sätt i sin defensiv också.
Ja.
Björklöven försöker väldigt desperat och de har sina de här, men det blir liksom så här, allting landar i det där som du snackar om också, att Björklöven, de är inte lika puckstarka som Djurgården är, vilket innebär att när de väl tappar pucken ganska ofta i sina offensiva räder, så sticker ju Djurgården ganska direkt på en 3-2 eller en 3-8. Alltså så det blir väldigt mycket den hockeyn som Björklöven liksom förlorar på. Men just den offensiva, alltså så här, det är klart, de kommer ju ha säkert några puckar som trillar in nu och får se hur Djurgården agerar på det, men det känns alltså fortfarande, som du säger också, så här, det är så otroligt mycket konstiga beslut och inte så mycket rejäla, liksom, de måste ju spela rejält mot Djurgården, för att man vet att får Djurgården en chans i slottet, ja men då är det 90% chans att det blir mål. Alltså de gör ju mål på alla sådana små chanser.
Liksom. Ja, men det har varit lite för mycket hela våren, även nu, att Björklöven ger bort chanser man inte behöver ge bort. Och där tycker jag liksom, om man ska jämföra Björklöven och Södertälje som ligger under med 3-0 här. Jag tycker inte att Södertälje har gett bort massvis med chanser mot Karlskoga. Utan det är Karlskoga som har tvingat sig fram till dem. på ett annat sätt. Jag tycker att Björklöven, alltså det känns det som det behöver ju bli en utrensning där som blir väldigt intressant vad som händer, tycker jag. Men
absolut.
Ja. Klasen Kryger är ja, det är ju slutspelet gubbar. Klasen har ju väntat hela säsongen på att vara så här bra, upplever jag. Men herregud.
Mm.
Djurgården blir farliga igen. Jag har suttit och varit tveksam till det, men det är väl bara att ge det rätt. Djurgården är ju redo att spela final. Får man
absolut.
Säga.
Absolut. Jag sa det också till, jag tror jag snackade med min kollega som håller på AIK. Så vi brukar snacka lite nu i slutspelet och så vidare. Jag sa det att den passningen som Kryger slår till Klasen i den övertidsgrejen, hade någon annan spelare försökt sig på det där oavsett lag, så hade den aldrig gått fram.
Nej.
För att det känns som en liksom rejäl chanspassning, men han vet bara vart han står.
Det är och ju Kryger som visar som bara visar vilken kvalitet han håller. Alltså, alla tänker att han vänder om för att få till ett skott, för det är typ 2 sekunder kvar. Och sen lurar han ju brallorna av 4 försvarare och slår den. Det är ju sån mästarklass på det där, så det är ju sanslöst.
Och också uppfattat av Klasen att han bara har klubban där. Han vet att den här kommer att komma, troligtvis.
Till den enda intressanta kvartsfinalen i Hockeysvenskan då, som står 2-2, Mora AIK. Det känns konstigt att säga, men att mitt egna lag är det som kliver fram och verkligen bjuder på underhållningen känns ju jävligt trevligt, tycker jag. 2-2 när det vänder till Hovet. Mora ser ut att sakna både Chad Jettman och Daniel Ljunggren. Och jag är så fan vad ont det gör att de två går sönder när de fan inte var skadade på hela säsongen. Helvete, ja. Vad tror du?
Vadå, det var en intressant match igår, eller vad säger du?
Alltså, jag var alltså i Smidiga Arena i 5 timmar igår. Alltså, jag var helt slut. När jag kom hem vid midnatt, alltså det tog mig liksom 1,5 timme att liksom komma ner i varv. Det var 3 timmars hjärtklappning ungefär. Och liksom bara faktumet att Mora är först 1-12 från att vinna full tid och sen liksom ribba mållinje ut ganska tidigt. Första, ja, då hade man ju kommit hem i bra tid i alla fall. Nu blev det toksent.
Inga skrik från läktare.
Nej, men alltså det är ju en av årets matcher, om jag ska vara helt objektiv. Alltså stämningen, AIK kommer ju med typ 300 pers. Det är en jättebra bortaklack. Moraklacken håller igång. Det är ju något så fruktansvärt hatiskt. Domarna är tvärusla. Och hela grejen avslutas, ja, men dels med att Mora får avgöra, det är ju klart att jag skriker ju sönder mig. Men att det sen avslutas ju med liksom, alltså, 2 bänkar som attackerar varandra i någon slags gatloppsliknande slagsmål är ju... Matchen har ju allt. Alltså den har exakt allt. Det finns ingenting i den här matchen som du saknar om du är objektiv supporter. Det är en helt magisk match ju. Så att jag är bara glad att vi lyckas vinna. Jag tycker att vi plötsligt sätter oss lite psykologiskt överläge, vad säger jag? Hoppas jag och tror jag. Jag tror att vi kan nypa AIK på måndag. Men jag är inte säker såklart.
Jag som kommer in med perspektivet objektiv support här, satt ju och totalt älskade den här matchen. Jag satt ju och höll i liksom soffan för att inte liksom ställa mig upp och bara vara liksom helt uppe i varv. Nej, men alltså det jag verkligen gillar med den här matchserien är att det är en av de mest fysiskt krävande matchserierna. Alltså det är mycket tacklingar, det är mycket kamper, det är kamper hela tiden. Men jag kan inte låta bli att tänka sig att jag har inte sett ett enda riktigt fult tilltag där det kommer till att vara en matchstraffsituation.
Matthew Mayoni har ju en spearing igår som absolut. Domarna...
Men just om liksom, du tänker på tacklingar.
Ja, nej, men precis. Det är ingen tackling som tar i huvudet eller sådana grejer. Alltså, Jettman får ju sin hjärnskakning. Det är för att han råkar ju ramla, så han hamnar ju på knä och liksom åker in i motståndarens ben. Den tacklingen hade nog kunnat varit jävligt ful om den hade träffat. Men det blir ju en konstig situation nu då med hur det blir så här. Ja.
Precis, nej, och jag tycker liksom att det är så mycket kamp där ute och det är så mycket liksom små millimeter som kampas om, och man ser liksom hela tiden det här avgörande ögonblicken är liksom så här när man pressar, man gör det hela vägen fram, det är liksom ingenting, och gör man det hela vägen fram så har man stor chans att vinna löspuckarna hela tiden. Det är liksom väldigt mycket kamp på små ytor och det är små detaljer, och man tänker så här, är det något av lagen som kommer att luckra upp det andra eller inte? Och helt plötsligt så bara puff, smäller det till, och så är det liksom en anfallssituation som sätter. Så att, ja, det är väldigt mycket som liksom alltså den här matchserien har, och som du sa också så här, det här hatet, men man ser ju Nord skrika ut sin glädje
rakt i facet,
först, och sen så när Mora gör sitt avgörande så är det ju ganska mycket skrik där från från Mora, och
Noah Sten skriker ju rakt i ansiktet då på Musita Bagenda. Musita Bagenda är ju sen den som startar hela slagsmålet. Jag vet liksom inte vad som väntar här. Det är 5 anmälningar. Vårt älskade Twitterkonto Domofråga har ju varit ute och sagt att det borde bli flera avstängningar. Jag känner att hockeyn dör ju om det blir avstängningar här. Kanske med Sita Bagenda som startar allting. Men max honom. Jag orkar inte någon annan, känner jag.
Nej, precis. När det verkligen är, alltså det är en matchserie som har mycket känslor i sig, och det blir lite så här
95 minuter ishockey, alla är svintrötta, det är sent en lördagkväll, publiken hetsar. Som sagt, alltså jag kan bara se att Musita Bagenda skulle kunna få någon form av extra straff för att han är den som åker dit och startar allting. Det är det enda jag kan se som en faktor, att ja, men kanske. Men jag menar, sen är det ju 2 fights mellan Stöffling och Magnusson och Anton Eriksson, och jag tror att det är Gyngel eller sånt där. Alltså vi kan inte stänga av de spelarna. Vi kan inte åka in i nästa match och inte ha Rickard Gynge på isen för att han slåss lite efter. Det är klart att det är en jättefördel för Mora, jag kanske ska önska det, men samtidigt alltså, vi kan inte döda hockeyn och lämna Gynge utanför. Han var helt magisk, Gynge, i de här matcherna också. Han är ju otroligt rolig. Han bidrar ju till underhållningsvärdet även för mig som motståndarsupporter. Det är liksom alltså,
Det håller det liksom inte. Det blir väldigt pajigt om man ska stänga av massa spelare från en redan alltså urgallrad trupp också i Mora till exempel. Alltså det blir liksom...
Ja, men sen samtidigt, alltså de som är nära avstängning i Mora, det är ju Anton Eriksson, 13:e forward, och Jakob Stöffling, 8:e back. Jag kunde inte bry mig mindre om de blev avstängda. Det är ju värre för AIK där med Sita Bagenda, Gynge och Oskar Magnusson. Typ 3 av deras bästa forwards riskerar att bli avstängda. Magnusson har varit fantastisk i den här matchen. Rakt av, tycker jag. Alltså, det är en spelare som jag verkligen fått upp ögonen för.
Ja, precis. Det kan ju vara avgörande för matchserien helt och hållet.
Ja, men verkligen. Då blir det lite som att Moras... Då har ju rätt spelare sökt upp rätt spelare i AIK. Då blir det en jävla seger för Mora det här. Och det vet jag inte riktigt om jag vill vinna på de grunderna. Jag tycker att det ska tillåtas. Liksom. Ja.
Precis.
Vad tror du väntar då? Vad ser du ske på måndag mellan AIK och Mora?
Ja... Det kommer bli väldigt intressant. Jag kommer ju dessutom vara på plats i och med att jag är på Hovet. Jag ser väldigt mycket fram emot att se den här matchen på live också, och känna lite
på. Se till om jag ska posta ner en halsduk.
Ja, men det jag kan.
Eller så tar du din röda mod och halsduk och låtsas att det är
rätt. Ja, men precis. Det är säkert någon som vill låna ut den.
Ja, precis.
Men alltså, jag ser väldigt mycket att det kommer att fortsätta vara. Alltså, det är det som är det roliga med slutspelet också, att det kommer fortsätta vara grinigt, det kommer fortsätta vara de här, alltså man glömmer ingenting som sker de tidigare matcherna heller, utan det kommer att gnabbas även i i pauserna och så vidare. Det kommer att vara liksom hatiskt där ute, men samtidigt hoppas jag verkligen att det kommer att vara den bra ishockeyn som vi har fått se från båda lagen också. Ja.
Och jag tycker det är den roliga matchen. Det blir liksom inte bara en brunkarmatchserie. Det är också väldigt mycket fin. Alltså om man tittar, jag tycker backsidan i båda lagen, alltså Moras treenighet med Lavainen, Gunnarsson och Petrus mot AIKs, desslike med Majoni, Barklund och Erik Norin. Alltså om ni tittar på den här matchen, håll utkik på de här 3 backarna i varje lag, och vilka otroliga backar det här är alltså. Alltså på hela isen bidrar med allt ifrån bra försvarsspel till tufft spel till spel på gränsen till liksom också, alltså jag tycker Majoni, där har ju AIK gjort ett, alltså han är hur bra som helst med Puck också, så att det alltså kolla verkligen på backarna, på de här liksom backarna mot varandra, för det är lite av en match i matchen tycker jag. Ignacio Bibo är en, forwardsina är en, men de här 3 backarna i respektive lag mot varandra, det där är där matchen avgörs, vilka 3 backar som kommer att orka hålla uppe, för de spelar enormt mycket alla 3 i båda lagen.
Ja, precis. Och sen kommer det ju vara, alltså tyvärr kommer det ju vara avgörande också vilket lag som rinner över bägaren och också vilka utvisningar som domaren väljer att ta i den här. För jag tycker verkligen att så här, givetvis, alltså på ett sätt, det finns väldigt många solklara utvisningar, men sen så tycker jag att domaren har lagt sig på en ganska hög nivå i den här matchserien för att de vet att det är väldigt mycket från båda sidor, ja, absolut.
Men igår sen, är det...
Sen är det, ja absolut, det är många som är ganska solklara som jag tycker, framförallt Illestedt som blir fälld där på sin, sitt friläge också.
Vad tycker vi om att Robin Jakobsson får döma den här matchserien? Han har ändå några säsonger i AIK bakom sig.
Ja,
jag tycker alltså, att han har varit ganska bra den här säsongen, men igår är det ju absolut inte Jakobsson, det är ju Niklasson som är den bästa domaren i matchen, det är han som tar de bra utvisningarna. Jag tycker Jakobsson i mångt och mycket släpper typ allting. Det är inte bra heller på något sätt. Ja.
Nej, precis. Men samtidigt, ja, alltså, jag tycker absolut att man ska hålla en högre nivå och det visar de att de gör. Men samtidigt, det får inte liksom bli att det rinner över till att det är nivå som är liksom indirekt bara dålig för ishockeyn eller dålig för spelarnas säkerhet eller någonting sånt. Utan, men ja, alltså det är klart att det går ju att argumentera för hur mycket som helst det där med vilken domare som ska döma vilken matchserie och varför han inte ska göra det och så vidare. Men ja, jag tycker ändå att det är generellt sett ganska okej. Men med, jag förstår, jag ser ju dem själv också, de situationer som absolut borde generera någonting.
Mm.
Så att, ja, nej, det finns. Men helt klart, jag är mer för att det är en högre nivå så att folk förstår det istället för att det ska vara liksom någonstans att de försöker hitta och peta i varenda liten situation. Som, för att det kommer
verkligen. Det är hellre en hög nivå än en låg nivå. Jag kände bara lite igår, just jag tycker att Oskar Niklasson, alltså man bedömer ju domarna som en enhet. Men jag tycker att Oskar Niklasson gör igår en väldigt bra match som domare. Men hans partner Jakobsson känns väldigt, väldigt anonym. Och det tycker jag inte riktigt, det håller inte riktigt. Det blir konstigt. Ska vi lämna allsvenskan där? Ta en bumper och gå till SL. Och det finns bara en plats att börja på, Marcus. Och det är i Karlstad. Vad är det vi får se här? Jag är guldkandidaten Rögle. Vad säger du om jag säger det?
Ja, jag vet inte.
Från plats 9 i tabellen.
Ja, nej, men alltså det är väl bland det sjukaste man har bevittnat på länge. Alltså det känns ju som att vi gick in och jinxade den här matchen otroligt mycket.
Det tog 53 matcher, sen hittade Rögle sin högsta nivå.
Mm.
Och den högsta nivån är, herregud vad bra Rögle är.
Ja.
Alltså, det är visst man kan säga att Färjestad är dåliga, men alltså så som Rögle sätter sitt pressspel hittills i den här, alltså de tvingar ju fram misstag eller efter misstag i defensiv zon från Färjestad. Jag tycker att det är, jag är helt golvad över hur Rögle spelar. Ja. Liksom, Dennis Everberg är precis det jag sa, där tror jag inte han kommer vara. Precis det är han. Kristoffer Rifalk har fått första spaden, tar den med bravur och kliver fram och är jättebra. Daniel Svar börjar leverera poäng. Backarna är plötsligt bra. Abols, Sandin, alltså vilken höjd det finns i Rögle. Men hur kan det ha behövt ta 52 matcher för dem att hitta den här nivån? Jag fattar det. Alltså det är helt sjukt.
Jag förstår inte heller. Alltså nu håller ju Rögle den nivån som alla experter tippade de skulle ha.
Exakt.
Alltså, det är nu de har liksom hittat rätt på något vis.
Och den nivån är bland det bästa vi har sett i svensk hockey i år.
Ja.
Alltså första perioden igår. Det är så bra. Det är så bra.
Jag är bara mest förvånad. Alltså jag trodde, alltså även om Rögle håller en hög nivå, absolut, så är jag mest förvånad över att Färjestad inte matchar.
Det håller jag verkligen med.
Där är jag lite så här, för att jag tycker ändå att absolut att Rögle kan komma in och chocka Färjestad på det här sättet som ingen trodde att de skulle göra. Och så, men det känns ju verkligen jättemärkligt att Färjestad inte har en bättre offensiv sida. Att inte de matchar gör typ 5 mål första matchen. Ja. Eller att de inte matchar igår och har liksom 2 mål gjorda. Det är liksom, de blir totalt nollade här.
De blir utspelade. Alltså det är det de blir. Och det ska de inte bli av något lag på hemmaplan.
Nej, absolut inte. Men som sagt, det känns ju verkligen som att Rögle har helt plötsligt hittat motivationen till att kriga för någonting här.
Ja, men alltså ser du det här vända? Ser du Färjestad?
Jo, men alltså, jag ser ändå Färjestad absolut hitta tillbaka till en bättre nivå, men det ska ju liksom, nu handlar det ju om att tävla mot sig själva i den här klassiska liksom, att så här, nu ligger man under med 2-0, man ska hitta ett sätt att vända på det här, och man ska
och, det liksom, är, och man måste vinna 3 av de matcherna i vad heter det? Mm. I Ängelholm.
Ja, i ett kokande, eller
2-3 i Ängelholm måste man vinna. Mm.
Ja, absolut, det är ju en uppförsbacke, men ser man något lag som ska kunna göra det med tanke på deras nivå tidigare, så är det ju Färjestad som ska göra det i så fall. Jag ser ändå att det här skulle kunna bli alltså 2-2 i matcher, absolut, men det gäller ju att Färjestad kickar igång sina toppspelare på riktigt här och hittar nivå i höjd med Rögle, åtminstone. För att det känns ju verkligen konstigt om Rögle ska bara totalt köra över Färjestad med 4-0 i den här matchserien.
Men Rögle har väl också en uppgift nu. Och det är att vinna en av 2 matcher i Ängelholm som kommer. Ja. Så att man har 3 matchbollar. 2 på bortaplan, 1 på hemmaplan. För då tror jag inte man bränner. Och Färjestad måste ju nästan ta 2 matcher, upplever jag.
Mm. Absolut. Och det känns ju verkligen som att man behöver ta små steg hela tiden. Nu är det ju liksom så här, ja, givetvis blir mycket avgörande i powerplay i senaste matchen. Det är 2 mål gjorda i powerplay där man liksom så här, man har ju chansen själva också men lyckas inte.
Nej, men jag menar det ena powerplayet, någonting. Alltså Ejdsell, de har 5 på isen och drar ner det till 2. Jag vet inte fan, jag tittar på den tacklingen om jag tycker att det ska dras ner till en 2. Det är rakt i ryggen, rakt ner i sargen.
Mm.
Alltså, man har ju, det hade ju kunnat bli ännu värre. Det hade kunnat 5 minuter på att bli där för Rögle liksom.
Ja, absolut. Så att där måste man ju börja att utnyttja sina lägen när man har ett övertag liksom. Åtminstone, nu har man så här, man har ju flera chanser igår där man inte tar chansen, tycker jag. Så att, nej, så det känns ju verkligen som att det är någonting som de behöver vrida på, någonting som de behöver liksom få igång är ju liksom Tomasek och hela deras liksom offensiva sida måste steppa upp.
Mm. Ja. Ja, men är det så enkelt att Färjestad måste steppa upp, eller vad måste de göra då? Sluta göra defensiva misstag, tappa mycket pucking.
Ja, alltså det är ju förvånansvärt mycket misstag. Det är ju väldigt olikt Färjestad, vilket också är resultat av att Rögle gör väldigt, väldigt bra i sitt pressspel och så vidare. Men det känns verkligen som att inget annat pressspel har ju fungerat att stressa Färjestad till de typer av
misstag. Första alltså, matchen misstag. Är ju en liksom kavalkad i misstag ändå. Det är väl 4 av 5 mål som typ är Färjestad tappar pucking i zon. Ja.
Så det känns lite som konstigt att man ska bli chockad över ett pressspel som förmodligen något annat lag i SHL också hade kunnat. Alltså, Modo var ju också sådär riktigt jävla pressade. Det har man kunnat spela sig runt. Absolut ska Rögle vara bättre. Men alltså, man ska inte bli chockade på det här sättet, tycker jag. Färjestad är tillräckligt, har en tillräckligt bra nivå för att kunna förstå hur ett offensivt pressspel fungerar, tycker jag.
Mm. Ja, det är svårt att alltså, säga emot det. Känslan är att Rögle är jävligt bra, men någonstans så kommer man ju inte ifrån att vad fan håller Färjestad på med. De känns ju helt tagna av stundens allvar.
Mm.
Och det känns ju som det märkligaste. Hur de kan vara det, för det fattar jag liksom inte att så här, jaha.
Nej,
man leder ju matchen mot Rögle, första matchen dessutom, och tar liksom inte bara på det. Ja, 5 mål i bak. Ja,
sen är det ju frågan, ska man byta, är Carl Lindbom den?
Känns som ett rimligt keeperbyte, tycker jag. Inget ont om Carl Lindbom, men jag tycker inte att han skulle absolut kunna räddat något mer skott av de som har gått in.
Legacy får ju chansen där efter ett exantal mål i första matchen.
Men, men det känns som att Legacy startar Ängelholm på när det är imorgon, måndag.
Jag tror det också, inte, bara, alltså, inte för att kasta liksom skit på Carl Lindbom så, men jag tror bara att de behöver en förändring på något sätt, och den bästa förändringen de kan göra är att slänga in Legacy i nuläget, och sen blir det 3-0 matcher, ja då måste de ju göra liksom stora radikala förändringar för att det ska ro i hamn. Liksom.
Ja, men 3-0, då är det väl kört. De väljer ju aldrig 3-0. De måste ju vinna nu. Men... Mm. Ja, från ett chockat Färjestad till ett långt ifrån lika chockat Växjö. Där jag känner att du verkar vara inne på någonting när du tror att Växjö ska svepa Luleå. För att det är jämna matcher där Växjö vinner.
Mm.
sådär som Växjö gör. Eller vad säger vi?
Mm. Ja, sådär som Växjö gör. Alltså, de är bättre på att lägga den blöta filten än vad Luleå är. Mm. Det är väl bara det som är resultatet. Nej, men sen tycker jag bara att allmänt, alltså Växjö har en bättre edge i sina spetsspelare hittills. Jag tycker även om Omark, Omark är bra, absolut. Men
Omarks
jag tycker
första match, alltså vad är det för nivå? Alltså när han hittar... Oh. Först den assisten till Andreasson och sen den till Tyrväinen. Snack om och samtidigt vaknar Robert Rosén åt andra hållet och gör två avgörande mål.
Ja, nej men sen alltså så här, just bara just den här dels spetsen som levererar men också liksom bredden i Ågren och så är det Östlund och så är det liksom så här, de har en blandning av som är som är väldigt spännande och sen är det liksom tycker att den senaste matchen då visar ju Växjö bara hur bra de är på att behålla ledningar. Alltså, ja, precis, det är liksom, de gör 2-1 i andra perioden och sen är det liksom ingenting annat som händer.
Nej.
Det resulterar liksom i att Tyrväinen slänger sina handskar på domaren och får en matchstraff. Liksom. Men,
jag tycker också att det känns inte väldigt symptomatiskt Växjö att så här, vi vann med 4-3 i en tokjämn match.
Mm.
Vem var det som var vår absolut viktigaste spelare i den här matchen? Ja, det var Manuel Ågren.
Mm.
Jaha, hur många andra lag har den växeln att driva så här? Manuel Ågren kliver in och gör 2+1.
Mm.
Gör två mål och assisterar avgörandet liksom. Den där styrkan får man inte, den måste man ta på allvar. För att alltså det där är ju livsfarligt om man ska slå Växjö. Att man stänger ner toppkedjorna, då kommer någon tredje gubbe från någon kedja in och liksom leverera. Men tror du på svepningen? Eller känner du att Luleå troligtvis tar en av två matcher upp i Luleå nu?
Nej, men jag är ganska självsäker på att det kommer bli en 4-0 i den här matchen.
Ja, det är det. Mm. Det är jag som fortfarande ändå att, jagar.
Jag tycker ändå att Luleå absolut har mycket, men det känns... Nej, det känns som att det ska mycket till innan... Alltså, det ska vara någon så sjuka prestationer av Omark och Andreasson innan jag börjar ändra mina, mina funderingar, tycker jag.
För jag tänker Växjö är fortfarande väldigt starka i Vida Arena. Det ska bli kul att se hur de reagerar på en bortamatch nu.
Mm.
Luleå har ju varit... Ja, de har inte släppt in mål på hemmaplan i slutspelet än. De höll ju nollan två raka matcher mot Örebro exempelvis.
Ja,
men
precis.
Jag är ändå lite inne på att Luleå... De nyper nog en match. Men jag tänkte att de skulle vara mer utmanande. För visst, även om det är jämna matcher, men det känns som att Växjö... Spetsen kliver fram när de som mest behöver det. Och sen är det som du säger, den här 2-1-ledningen igår. Visst, det är 2-1. Men det känns ju hela tiden som att Luleå inte är nära. Fan, det är liksom, det är den här Växjö-filten som du pratar om.
Konstig frustration det där.
Ja, till det andra Norrlandslaget då. När Skellefteå ledde med 3-0 efter 3 minuter i match 1. Hur nära var du att spela kryss fulltid? Kände du att men det här är ett rimligt resultat att bli 3-3?
Inte jättenära faktiskt.
Nej, otroligt. Det är väl den konstigaste matchen vi spelat hittills på något sätt, att Skellefteå... Man brukar säga att det är farligt att leda med 3-0 i hockey, men 3-0 efter 3 minuter känns som att då har man avgjort matchen tid. Ja. Oavsett vad, Skellefteå vinner matchen och det är väl det som räknas. Match 2 väntar om 2 timmar när vi spelar in det här.
Mm.
Vad ser du framför dig i match 2? Ser du att Linköping kommer att utmana igen eller ser vi att Skellefteå tar grepp? Jag är inne på att Skellefteå kommer att koppla grepp här.
Jag tycker ju absolut att det är ju väldigt imponerande. Man visar ju upp det som man visar upp under säsongen i Linköping, att det känns som att de har en trygghet i sitt spel och de har liksom en så här, givetvis kommer Skellefteå ut och chocka dem lite. Ja. Skellefteå ska göra det, alltså de ska ju försöka, de vill ju försöka stänga det så fort som möjligt, tror jag, men det visar ju ändå på den offensiva skickligheten hos Linköping också, att så här, ja men bara det står 3-0, vi går in och gör 3 mål.
Men också att de tror på det de gör. Hur många lag med en 3-0 underläge efter 3 minuter i Skellefteå hade trott på det? Jag tycker det är så sjukt imponerande att man så här, man tror på det hela vägen in och då slutar det 3-3 sen.
Ja men absolut, och sen är det ju, det blir ju viktigt för Linköping att försöka stänga igen bättre, för att jag tror inte att Skellefteå kommer göra mindre än 3 mål idag heller.
Nej, man kan ju inte komma ut. Man måste ju vara med från början också. Mm. Alltså, man kan ju inte sitta kvar i bussen i 3 minuter och släppa iväg det där. Jag menar,
nej, då blir det svårt att jobba
upp för backen. För guds skull liksom.
Mm.
Mm. Därför jag menar, om man leder med 3-0, om Skellefteå tar ledning med 3-0 idag, så kommer man ju inte tappa till 3-3 igen. Då har man ju lärt sig läxan. Utan Linköping måste ju vara med från start här för att göra det jämnt. Men...
Mm.
Ja, jag vet inte hur mycket vi vågar säga. Alltså, det kan bli 1-1 idag, det kan bli 2-0. Vad tänker du för matchserien? Alltså, jag ser ju ändå att Linköping, även om det blir 2-0 till Skellefteå, så har ju Linköping chans här. Det är 2 hemmamatcher som väntar. Jag tycker att man visar ju att man är jämnbra med Skellefteå i första matchen ändå. Så att jag tror lite mer på Linköping och gjorde från start här.
Mm. Jag tycker att det blir väldigt intressant vad det blir det idag. Hade jag varit, alltså Linköping, det hade varit fantastiskt att få vända hem med 1-1 i matcher och sen ha 2 hemmamatcher. För då har man ju verkligen helt plötsligt ett övertag istället för underläge. Liksom.
Precis, så att men oavsett vad, även om det står 2-0 till Skellefteå, så ser jag, alltså jag ser det inte som omöjligt att Linköping vänder tillbaka till Skellefteå med 2-2 efter sina hemmamatcher då. Jag ser det som betydligt större chans att Linköping kvitterar mot Skellefteå efter att ha sett en match än att Luleå gör det mot Växjö efter att ha sett 2 matcher där, måste jag ändå säga. Så att jag, ja.
Nej,
det blir nog jämnare än man kanske tror här.
Ja, nej, men verkligen.
Och så till den sista matchen då, där det känns som att Frölunda måste vinna idag om man ska vinna den här matchen, va? Jag tror inte man kan lämna Skandinavien med 0-2 och åka till Leksand.
Mm. Nej, absolut. Alltså, och det känns ju som att den här matchen var precis det som vi...
Du hade ganska rätt i din analys att det kommer att vara krig där ute i alla fall. skapligt jämn match.
Mm. Ja, men att det skulle vara så här jämnt och det kommer att vara liksom ställningskrig hela den här matchserien. Givetvis så också så här, hur viktigt det är med de spetsspelarna att de levererar det. Nu får vi se Malte Strömvall gå in i 1-0 ganska mitten av första perioden. Och sen så är det liksom så här, ja, Martin Karlsson kliver fram och gör 1-1. Det är ju lite mer oväntat kanske. Men
också sen, lite symptomatiskt, ett Leksand som mår bra är väl det, ja, att Martin Karlsson gör mål.
Mm. Verkligen. Men sen också så här, ja, vem är det som avgör? Det är Verno som kliver in och avgör den här matchen sen i övertid. Ja,
och sen en till spelare som jag ställde frågetecken inför. 96,15% Filip Larsson i Skandinavium.
Ja. Absolut. Det kommer att vara ett krig både på målvaktspositionen men också den offensiva positionen. Det känns som det kommer bli väldigt intressant att se vad den matchen som börjar om någon timme ska ge oss.
Ja. Men generellt, jag tror att målvaktssidan är helt avgörande. Om Larsson fortsätter vara så här bra, så då håller jag nästan liksom som favoriter. Jag tror att det är det som är liksom, Lars Johansson kommer ligga där han låg nu, kring 92%. Allting handlar egentligen om vad Larsson klarar av att sätta emot. Och, ja, nu blev det inga enkla mål i första matchen, men 9 matcher idag som sagt. Sen, jag tror Leksand är givetvis nöjda med att vända hem med 1-1. Det är väl hela planen för Leksand. Vi ska ha en match med oss. Sen kommer man till Tegera.
Absolut. Så att de har ju lite lyckats med precis det som de ska, sno poäng i Skandinavien. Och
precis.
Jag tror att det kommer bli tufft idag. Men jag tror att det kommer bli 1-1. Jag tror att Frölunda kommer att dra det efteråt. Men frågan är ju om Leksand, om de mår bättre nu, så kanske de kan överträffa det mål som de aldrig kommer förbi sedan typ 90-talet.
Nej,
är ju att ta sig till semifinal. Precis, där kommer de ju behöva jobba med sig själva lite under den matchen, tror jag.
För att jag hoppas nästan att det står 1-1. Bara för att få se vad det är för typer av matcher som väntar i Tegera Arena de kommande 2. Det ska bli så sjukt intressant att se vad den här matchen tar vägen med 2 matcher med Leksand som hemmalag. För att Leksand har inte varit jättebra på hemmaplan i år. Kommer man kunna ändra det nu plötsligt? Det är jag inte så säker på. Så frågan är, om det står 1-1, kan Frölunda sno tillbaka övertaget då? Ja, det blir intressant att se vad liksom som händer där, kan jag känna. Den här matchen är ju fortsatt den mest intressanta, även om Färjestad nu har tappat sitt grepp totalt. Men det här är ju den där man absolut inte vet vart matcherna kommer ta vägen. Det känns som att vilken match som helst kan gå åt vilket håll som helst. På ett sätt som är otroligt intressant.
Ja, verkligen.
Det finns väl en matchserie kvar att prata om. Och den är inte i något slutspel. Den är HV71 mot Oskarshamn som också spelar idag. Där match 5 väntar med 2-2 i matcher. HV på hemmaplan. En fråga. Tappar HV sitt grepp där man har hemmaplansfördel resten av den här matchserien, tror du?
Bra fråga. Alltså det känns ju lite som att HV är lite till och från hela tiden. Jag tycker att Oskarshamn visar upp en vilja som är större än vad HV71 visar upp. Oavsett om de vinner eller inte. Och det tycker jag är det absolut viktiga att ta med i det här. Att Oskarshamn ser ut att vilja det här mer än vad HV nästan vill. Alltså det är det som jag tycker är så jäkla märkligt.
Hårt. Ja, men första matchen, den var ju vad den var. Alltså Oskarshamn, HV, där tappar ju HV allt. Jag tycker psyket som HV sen visar upp, alltså är inte det helt absurt starkt? Alltså att vinna match 2, ta med sig match 3. Jag tycker att anledningen till att HV förlorar match 4 är att man visar upp det man har varit så dåliga på hela säsongen. Att spela på bortaplan. Man tar ledningen, jag tycker man släpper in för enkla mål sen liksom. Men frågan är om inte match 2 kommer att bli nyckelmatchen här. Att HV fick känna hur det var att vinna övertygande på hemmaplan där man har varit så starka hela säsongen. Nu behöver man göra det konkret 2 gånger till. Ja, men jag är väl lite inne på att tåget gick för Oskarshamn när de släppte match 3 till HV. Att HV fick tillbaka hemmaplansfördelen. För att den tror jag inte Oskarshamn har råd att tappa nu när de löpt första matchen på något sätt.
Absolut. Nej, men det blir ju otroligt intressant att se hur HV kommer ut idag också.
Ja, alltså, verkligen.
Det känns ju, för jag tycker alltså så det är väldigt många förvånande prestationer i Oskarshamn, mer än vad det är förvånande prestationer i HV. Jag tycker inte att det liksom är André Pettersson, tycker inte alls är så bra som han borde vara, framförallt.
Alltså André Pettersson i powerplay. Alltså herregud vad dålig. Alltså vad gör han på vänstersidan? Han står jättelångt ut på kanten så han inte har något skottläge. Är alldeles för långsam med pucken. Jag fattar inte vad han håller på med när HV spelar powerplay. Låt Borgström styra, för det går ju mycket bättre när han har pucken på sin sida. Ja. Sen kan Kaski skjuta, för det går ju också bättre. Jag fattar ingenting.
Ja, liksom, nej. Ibland undrar jag också hur man värderar olika powerplay. Om det bara är för att han är vem man är, eller om det är för att han är den bästa att ha där. Och det har jag haft samma problem med i Modo också. Det var ju under hela säsongen spelade vi fel powerplay-linjer. Så det känns lite som att någonstans måste HV börja vrida om lite och fundera över vilka är det som presterar bäst just nu och inte vilka är det som har ett bra CV liksom sen tidigare.
För jag tycker André ser ju mycket finare ut i 5-5.
Ja.
Ha, där snappar han ju upp puckar och skapar lägen. Sen behöver man sätta någon, absolut. Men jag menar, det är ju han som bryter, innan Boystream är 2-1, det är han som liksom bryter den passningen på Quenneville och spelar. Så jag förstår inte varför han håller på. Han behöver ju ha samma tempo i powerplayet och styra det med snabbpassningar, men där bara drar han ner på snabb. Jag fattar ingenting.
Ja. Precis, och framförallt i SHL där alla är så skickliga på att ligga i skottlinjen så kan man stå och fundera. Som,
titta hur Oskarshamn sätter upp sitt powerplay med melodin. Alltså, HV borde ju bara titta på hur Oskarshamn gör och spela likadant i powerplay, för att Oskarshamns försvar tror jag inte stänger borta deras powerplay mycket mer om de gör likadant där. Det känns ju som att special teams blir avgörande här också, att HV är bättre 5-5, men det där powerplayet blir viktigt för oss.
Ja, men precis. Nej, men alltså, det är fel lag att spela kontrollerad powerplay mot på det sättet.
Ja,
alltså,
framförallt långsam powerplay. Ja. Låt pucken göra jobbet. Liksom.
Ja. Ja, precis. För att man vet, alltså, man är bättre. Man ska vara bättre än vad Oskarshamn. Och jag menar, spelar man med lite tempo, då kommer inte Oskarshamn hinna med att vara i skottlinjen. Och det är väl det som man måste försöka hitta också.
Ja, precis. Ja, Oskarshamn, det blir några spelare där som blir jävligt intressant att vart de hamnar i SHL nästa år ifall Oskarshamn åker ut. Lodin, Wagner, Jacek.
Lodin har väl gjort sitt val, va?
Ja, det lät som färgstånd, va?
Så att, men
han har ju då kontrakt med Oskarshamn ifall de ifall Oskarshamn blir kvar, ska ju sägas. Men det är klart, Viktor Lodin i Färjestad.
Tjena.
Snack om playout MVP hittills.
Ja, men vilken spelare.
Utan honom så är de ju inte Oskarshamn till när. Ah, nej.
Ja, men vilken nivå han visar upp. Alltså, han tacklas, han skjuter, han gör allt.
Ja, men han är ju bäst på allt. Ja. Ja, det är ju...
De ska vara väldigt glada över att han återkom i, till det här ändå.
Verkligen, verkligen. Ja, vi säger väl så. Vilka ska spela Sarjut, tycker du?
Jag tycker att HV ska spela Sarjut.
Ska HV spela Sarjut? Då säger vi så. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!